Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning.
Mm.
Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning. Vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tid där.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då!
Hej och välkomna till Gympodden.
Välkomna.
Lydia, igen är ju min röst helt kajko.
Mm.
Så att du kommer få sköta snacket.
Ska du säga att det här är nya normalläget?
Ja, alltså vad är det med min röst? Den är inte van att vara poddare, tror jag.
Nej, det är ju nog det.
Men vi har ett fullspäckat program med två fantastiska gäster. Och jag kommer inte ens, alltså jag känner, vi har så mycket att prata om att jag hinner inte ens fråga hur du mår.
Nej, men skit i det.
Ja.
Vi går in på programmet.
Ja, och ska du ta vad vi pratar om och så introducerar jag gästerna.
Ja, har vi bestämt ett namn på det här avsnittet? Du har sagt tre olika namn.
Ja. Okej, då börjar vi med gästerna.
Ja, vi börjar med gästerna.
Anna Sane, välkommen.
Tack.
Och Silla Holm, välkommen du också. Det är tack. Roligt att ha er här. Anna, du har bakgrund som ofrivillig barnlös, tänkte jag först. Men sen skrev du, Silla, till mig att man ska kalla det barnlängtan. Jag tyckte det var fint. Det låter fint att man, du har haft barnlängtan under 3 års tid innan du sen blev mamma. Och du har flera missfall bakom dig och sena avbrytanden och IVF-behandlingar och mycket sorg. Och vi ska prata om det och du ska få berätta för oss och våra lyssnare om din resa. Och det resulterade i ett barn och också i en fertilitetsapp som heter Tilly som du ska få berätta om. Jättespännande. Välkommen.
Tack.
Silla Holm, vi har inte träffats förut. Det är jättekul att ha dig här.
Detsamma.
Silla, du är samtalsterapeut och arbetar inom fertilitet, eller då om vi ska kalla det barnlängtan.
Ja, men alltså varför jag säger det är för att jag tänker att fertilitet är ju det medicinska. Och jag är ju på den emotionella sidan.
Här kan vi säga båda då, eftersom vi är lite av en medicinsk podd.
Det kan vi göra. Vi tar varannan gång. Och du jobbar just med de utmaningarna som kommer när det är svårt att bli gravid eller vid upprepade missfall eller vid en icke-normativ familjebildning. Så du hjälper många självstående, samkönade och föräldraskap som kanske inte egentligen har problem med fertilitet men som behöver hjälp och hamnar i olika fertilitetsprocesser på grund av det. Jag läser innan till vad du gör. Så driver du också podden Jag vill ha barn.
Ja.
Välkommen.
Tack.
Och du blev ju mamma 2018 till en dotter självstående. Efter en dubbeldonation i Ryssland. Välkommen dit. Nu, Lydia, har du kommit på någon titel till det här avsnittet?
Barnlängtan.
Ja, nu kör vi. Anna, ska vi börja med att du berättar lite hur har din resa varit till att bli mamma? Var ska vi börja, tycker du?
Ja, var börjar man? Nej, men jag har ju egentligen, jag blev ganska snabbt gravid när jag bestämde mig, eller jag och min man bestämde oss för att vi ville ha barn. Men det slutade ut i ett missfall. Och ganska snabbt där och då så var det nog lite som att trycka på en knapp, att jag gick från inte alls stressad till liksom, totalt stresspåslag.
Hur gammal var du då? Saker.
Då var jag 33. Nej, och efter det så följde ju en lång resa av både fler missfall och som du nämnde tidigare så tvingades jag avbryta 2 graviditeter efter vecka 20 för att barnen inte var friska. Som ju såklart har varit en jättestor sorg och är liksom, för oss är ju det barn som är med oss även om inte omvärlden alltid ser på det så. Och jag gjorde IVF, inte av den här vanliga anledningen att jag inte blev gravid då, utan för att av olika anledningar minska risken för missfall. Då blev jag inte gravid överhuvudtaget dock. Så att det var ju liksom, är ju en resa i sig.
Så ditt problem var inte att du inte blev gravid, utan att du fick tidiga missfall och sena avbrytande på grund av missfall.
Precis, så man gjorde ju genetiska utredningar, hittade ingenting och väldigt länge så var då diagnosen otur. Vilket ju är en oerhörd frustration i sig. Att man bara, jag minns ganska tydligt när jag vaknade upp efter en, jag säger alltid fel ord,
hysteroskopi.
Ja, jag säger alltid den där när man plockar bort.
Hysterektomi.
Men det är alltså en titthålsoperation.
Nej, det är alltså hysteroskopi.
Okay, tur vi har en läkare med oss.
Titthål är när man tittar in i buken. Hysteroskopi, det är när man kikar in i livmodern. Exakt. Med en liten kamera. Alltså via slidan upp i livmodern.
Ja, jag var sövd till mitt försvar. Jag vet inte riktigt vad som hände. Men i alla fall när jag vaknade upp där och när läkaren lutade sig av mig och bara, allt såg jättefint ut. Och min liksom, instinkt var bara att jag ville slå honom. Och bara, för att jag önskade så mycket att de skulle ha hittat någonting. Men det som hände var egentligen att efter Aja, vår dotter, då när vi fick avbryta andra gången så sa väl genetikerna att nej, men vi kan fortfarande inte hitta någonting, men oddsen för att det här är otur är oerhört små. Så troligen så har du och din man samma genetiska avvikelse, men den är oidentifierad. Så vi kan inte identifiera vad det är.
Det ska ju lägga till då att era barn hade ju samma sorts missbildningar.
Ja, exakt.
Och de var ganska allvarliga.
Mm. Så att när upptäckte man det här? I vilken vecka?
Första gången så upptäckte man det i vecka 20 på rutinultraljudet. Andra gången lite, alltså typ i vecka 18 eller något liknande. Det gick liksom inte att se tidigare.
Nej, så det sågs inte på kubb?
Exakt, nej. Det är ju då inte en kromosomavvikelse.
Nej, okay.
Så att det är väl... Nej, men och det som hände var väl egentligen att vi fick veta att ja, men ni... Även om ni bär på den genetiska avvikelsen så kan det aldrig gå fel varje gång, så det är bara att fortsätta.
Mm.
Men för mig var liksom, jag ville absolut inte, alltså, skräcken att bli gravid och dels behöva genomgå en
halva graviditet
till med allt vad det innebär, och det avbrytande kändes liksom uteslutet. Så att vi fick ju vår son, egentligen min son heter ju Lev, Sillas dotter heter Liv, och de blev till på samma klinik. Och så att vi donerade ägg för att liksom plocka bort en del av genetiken helt enkelt, för att komma runt det här problemet, tror vi. Vi vet ju inte, det kan också ha varit så att vi hade tur och det bara funkade, men nu har vi vår fantastiska son, så det är lite saksamma.
Så ni fick donationsägg?
Exakt.
Ja, fattar.
Men nu, nu går det alldeles för fort. Jag tänkte börja med att gå tillbaka. Är det en skillnad på att få ett, eller jag tänker att det är det, men jag tänker att du ska få berätta, att få missfall, du hade tidiga men inte jättetidiga missfall, eller hur?
Alltså första gången var ganska, det var i vecka 8, den andra gången var en missed abortion då, som man upptäckte i vecka 11.
Men jag tänker rent psykologiskt liksom, att få ett missfall och att behöva göra ett avbrytande på grund av svåra missbildningar. Mm. Hur hanterade du det? Och tyckte du att du fick stöd i det?
Alltså det är absolut skillnad, såklart, även om jag tycker att den mentala påfrestningen av ett tidigt missfall, som kanske rent medicinskt inte är så allvarligt, men ofta underskattas, alltså det, hur jobbigt många upplever det också, så är det klart att det är något annorlunda i form av att den sena avbrytanden var ju mycket mer, alltså är ju mycket mer en sorg efter ett barn som jag faktiskt träffade och födde.
Medans... Och det är ett aktivt beslut man ändå måste ta.
Absolut,
det
absolut.
Det måste vara så tufft.
Ja, nej men exakt. Och det blir ju, och det liksom spelar ju in väldigt mycket i hur alla andra ser på det. Liksom att, och att det blir ju egentligen väldigt konstigt det här att 2 veckor senare så hade jag förlorat ett barn, per definition. Men 2 veckor innan, det är liksom vem sätter, alltså det är väl det här med att separera mellan de medicinska emotionerna och det emotionella, och så att det är klart att det var skillnad. Sen så skulle jag ju vilja säga, och det är väl lite det som jag brukar säga kring att, ja men så här, exakt hur min resa spelade ut sig är ju aldrig samma för någon annan, alltså även 2 människor som gör IVF har helt olika medicinska resor, men det här emotionella är ju väldigt likt för många, och att det byggs ju också på hög, så att liksom när jag hade den här Mr. Borsen i vecka 11, vilket var liksom en bit in på resan, så var det ju inte liksom bara den upplevelsen i sig, utan det är ju hela liksom den processen man har bakom sig, och liksom byggts på hög, och liksom hela hopplösheten som byggs upp, och att man bara känner så här, men det här kommer ju aldrig gå, för att om allt det här kan hända så så att det, ibland är det ju svårt att separera de enskilda upplevelserna, men
och hur mycket tid är det här? För det går ju också ganska mycket tid. Alltså det pågår ju under flera år.
Ja, nej, men det är ju alltså tiden får ju någon så här helt galna perspektiv liksom i att, och att man hamnar i, alltså jag hamnade ju redan efter mitt första missfall i den här väldigt konstigt, som det måste hända nu. Var ju väldigt liksom,
alltså att bli gravid.
Ja, och att liksom bli väldigt, ja men exakt, så det, absolut, det är ju, det är mycket tid, och framförallt så all tid däremellan, alltså det är ju, man lever ju i det hela tiden, alltså det är det man tänker på hela tiden. Ja men det skulle jag ändå säga, sen så är det klart att man måste jobba för att inte göra det, men det är väldigt naturligt tror jag för många att göra det. Och, men för de sena avbrytarna så skulle jag ändå säga att jag önskar att jag hade fått mycket mer stöd inför. Alltså att för man får
att
ju
förstå
gå
till den medicinska behandlingen eller?
Ja men både och, man får ju gå till, vi behövde ju få tillstånd, så får man ju gå till en kurator, men det liksom kändes ju från mitt perspektiv mest som något förhör att jag liksom, och helt ärligt så vet man ju inte, och det här tror jag går igen i många delar av den här resan, att man behöver inte bara hjälp, man behöver hjälp att förstå att man behöver hjälp nästan. Och att jag hade ju inte barn sedan innan, så att, och jag hade bara, min enda upplevelse var det här tidiga missfallet. Och jag minns att jag sa av något tillfälle, jag bara, nej men jag klarar liksom inte av det här med att bara blöda ut någonting. Det var helt fruktansvärt. Vilket är ju så man bara, ja, men du kan inte blöda ut ett barn i vecka 22. Nej. Alltså så här, men jag...
Men Anna, det som du sa lite innan också tycker jag är så himla viktigt, för att fram till vecka 21 plus 6, då är det ju ett missfall om barnet skulle komma ut spontant eller ett sent avbrytande, alltså en abort. Efter vecka 22 plus 0, om barnet dör i magen eller kommer ut, då är det ju en för tidig födsel. Och ett barn som får liksom ett personnummer och, eller tror jag i alla fall att de, jo, jag tror att barnet får ett personnummer och mamman får föräldradag eller lite, alltså man får liksom ett helt annat så här. Det räknas på ett annat sätt.
Ja. Och det är skillnad på några dagar.
Och det kan skilja sig på en dag.
Och jag tror att allt, det är så många ställningstaganden som man skulle behöva hjälp att guidas kring. Om man vill träffa, hålla. Mm. Så jag är med i väldigt många liksom, grupper och träffa andra som har varit igenom det här. Så är det ju många som kanske ångrar hur det blev. Så för man visste inte, helt plötsligt så är du mitt i den här traumatiska situationen och chocken. Och att liksom förstå alla de här sakerna som man...
Det är ju väldigt vanligt hos mig i terapirummet. Alltså att du har liksom kanske försökt bli gravid ett tag. Du blir gravid, du får gå på kubb och liksom, du börjar köpa barnvagn och allt. Och sen helt plötsligt går på rutinultraljud. Och så på typ en 10-dagars, 2-veckors period ska du liksom fatta massa beslut. Gå igenom en förlossning blir det ju ibland. Och du får liksom, du fattar en massa beslut, precis som det som Anna säger. Vill jag se barnet eller inte? Liksom, vad ska jag göra med askan? Och så man bara fattar beslut i helt i affekt i stunden, utan att man har någon stöd i det. Och även om vården har försökt informera och sådär, så är man ju inte mottaglig. Så det blir ju trauma för väldigt, väldigt, väldigt många.
Och jag tror att många runt om tycker, alltså inklusive vården, tycker att det är lite läskigt och svårt att ta i. För att man,
sorgligt så här, tycker man ju.
Ja, och så att man inte vill liksom vara den som pressar på någon att du kanske ska göra det här eller och så vidare. Men att man nästan hade behövt i alla fall förstå alternativen bättre. För mig skulle jag säga att sorgen i sig är ju det den är. Men jag tror att det som adderar en extra dimension i de här sammanhangen är att det ofta känns som att sorgen inte blir så validerad. Alltså att man inte har liksom...
Det är väldigt många som ångrar vilka beslut de har fattat i den där stunden.
I den känns samma sak. Men Silla,
kan inte jag bara få fråga backa bandet lite? När till liksom de som lyssnar och även till en själv, jag har ju inga barn men kommer vilja skaffa det någon gång. När började du inse att någonting var fel och att du behövde börja uppsöka hjälp eller andra alternativ?
Nej, men för mig så liksom, jag hade ju inte riktigt den processen eftersom jag liksom ganska snabbt blev gravid, så det var ju snarare de här missfallen och händelserna som fick mig att förstå att, eller liksom som gjorde att jag hamnade in i liksom vården och medicinsk hjälp och sådär. Men jag skulle säga utifrån...
Hur många missfall var det då innan liksom?
Nej, men jag hade ju ett missfall och sen så hade jag där sina avbrytande. Då hamnar man ju in i en utredning ändå. Men jag skulle säga att, alltså en sak jag vill säga, det är ju väldigt många, eftersom både jag och Silla träffar många, alltså så här, det går ju ofta ganska fort innan stressen slår på. Sen så kan man alltid säga att man rent från ett, ja, men en gång då ett medicinskt perspektiv, så behöver man kanske inte bli stressad om man inte har blivit gravid efter 3 månader, om man inte, om det inte är så att man har ett uppenbart problem, alltså att man inte har en cykel eller liksom liknande. Och det är ju jättebra att känna till de där varningstecknena. Men om inget sånt finns så kanske man inte behöver bli stressad. Men väldigt många blir det.
Men det är det jag försöker reda ut lite grann. När är det legit att börja bli stressad? Och när borde man kanske avvakta med det?
Men jag tänker att man måste tänka att det är mänskligt att bli stressad.
Ja, alltså, men jag tänker att det kan vara skönt att få höra att så här... För nu pratar vi ändå om det här tunga ämnet och att det här har hänt. Och liksom om alltså någon skulle... lyssnar på det här och fått 2 missfall.
Liksom... Ja, men alltså om man pratar just om missfall. Om man inte blir gravid så säger man ju att om man är under 35 så ska man liksom försöka ett år innan man söker hjälp.
Då... Mediantiden är 7 månader, det ska man komma ihåg.
Exakt. Och om man läser på lite om allt som ska klaffa så kan man ju liksom förstå det också. Sen så tycker jag att det kan fortfarande vara jättebra att... Jag tror att vi i större utsträckning också skulle behöva vara medvetna om de faktiska liksom, varningstecken som man kan hålla utkik för. För det finns ju grupper som kanske inte ska vänta ett år. Alltså om man till exempel har en, om du har mens var 60:e dag, ja, men då kanske du inte liksom då kanske man ska kolla upp det.
Mm. Och endometrios behöver ju inte gå och ha ont och blöda i ett år. Utan exakt. Man kan ju söka mycket tidigare.
Mm. Jag träffar väldigt ofta folk som i efterhand säger så här, ja men jag visste ju att både min mamma och min moster hade det här. Eller liksom. Och det finns en sån situation. Alltså tänker om man har en minsta lilla tanke så här, borde jag kanske kolla upp det här? Mm. Då ska man göra det.
Man behöver inte direkt gå till en fertilitetsklinik.
Nej, man kan gå till sin vanliga gynekolog.
Exakt. Ja. Men med missfall, eller förlåt. Mm. Men med missfall är det ju lite, alltså där är ju, tycker jag väldigt viktigt, att ett missfall, eller två missfall, är ju en helt annan diagnos än upprepade missfall. Mm. Alltså upprepade missfall räknas när man har tre på raken.
Mm. För att, och inte någon graviditet emellan. Eller, alltså ja, att man har fött ett levande barn emellan.
För det är ju ganska vanligt med missfall också.
Ja,
supervanligt.
Ja. Och det är ju, jag kan ju säga från patientperspektiv, det är oerhört provocerande när någon säger, ja men det är otur, det är vanligt.
Mm.
Men det är ju så att alla ägg och spermier kan inte bli ett friskt barn, även hur liksom, bra allting är.
Mm.
Däremot, om man har flera på raken, då ökar ju risken att det finns något annat
som ligger bakom,
som är i kroppen, och då ska man ju söka hjälp.
Och nu över till Silla som Helena sitter och pekar,
jag sitter och pekar
på.
Vad jobbar du med, Silla?
Jag är samtalsterapeut och jobbar typ 3 dagar i veckan med klienter enskilt, i par, i olika familjekonstellationer. Som jag egentligen halkade in på grund av min egen resa. Alltså, jag gick min terapeututbildning när jag också längtade efter barn. Så när jag själv levde med barnlängtan, så kände jag ju, Anna och jag har ju här gemensamt, att vi under våra egna resor kände att vi inte fick det stödet som vi hade velat ha.
Nej.
Och då, så jag drog igång samtalsgrupper under min terapiutbildning för barnlängtare. Och sen har det bara rullat på med massa olika typer av.
Och vilka är det som söker dig, och i vilken liksom, var i processen brukar man hitta
dig? Det är
dig?
Jätteolika. Alltså antingen har man lyssnat på min podd, Jag vill ha barn, och kommer av den anledningen. Och då är det antingen att man är i processen, att man inte har en partner och lever med barnlängtan och vill ha en lösning på hur man ska göra det. Eller att man har gått igenom massa missfall, att det har tagit stopp på något sätt, att man känner att man behöver...
Jag var ju, hade gått lite... andra terapi tidigare, men var ju under graviditeten när jag kände att jag behöver...
Jag skulle precis säga det, och numera är jag faktiskt en väldigt vanlig klient för mig, en person som har levt med barnlängtan eller på ett eller annat sätt har gjort en fertilitetsresa, blir gravid och tänker sig att livet ska bli perfekt. Och det blir det ju nästan inte för någon som blir gravid. Så att, och nu har jag också folk som har fått barn och som tänker att då ska allt vara över. Men det är... Alltså man,
det är någonting någonsin.
Nej, men det är ju inte det. Och jag tror det är så himla viktigt att prata om det här med barnlängtan och ofrivillig barnlöshet, för att det är liksom en kris man går igenom. Och det sätter sina spår.
Men vad är det man brukar uppleva efteråt?
Alltså det är ju någon form av att det inte blev som det var tänkt.
Okej.
Att man har en bild av att när allt det här jobbiga ska vara över. Och sen kommer det något nytt jobbigt. Eller det definierar en. Alltså typ exempel, så här i efterhand, jag gjorde 11 behandlingar. Det kan man ju tycka är mycket. Men i efterhand så tog det bara... inom citationstecken 2 år. Och så här, nu ser jag det som att det var en ganska enkel process. Fast det såklart inte var det när jag gjorde det. Men det som sitter i är, det är så ofta det händer saker. Alltså ibland till exempel, jag kan gå på toaletten och liksom, det bara rycker till i hela kroppen när jag ska dra ner trosorna. För rädslan att det ska vara mens där. Liksom. Det, så, liksom, trots
lite
att jag är klar
PTSD
med hela...
Exakt.
Men jag tror att när man är på resan så är det ju väldigt lätt att gå in i action mode. Alltså man ska lösa det här problemet, man ska hitta rätt behandling.
Efter så mycket man bara... Liksom,
exakt, försöker, för att man har inte tid med det liksom, eller ork över, för att det är så mycket annat. Och sen är det väldigt lätt då, eftersom det är, man liksom går igenom trauman och liksom ens relationer kanske är åt skogen för att man inte tycker att folk har stöttat eller liknande, och sen helt plötsligt så har man det här barnet, och då är det som att ja men nu är det över, och det är det ju inte, för att de där spåren sitter kvar.
Men Silla, vill du berätta om din graviditet eller din resa till att bli mamma?
Ja, jag ska försöka göra den lite samlad, för det kan man ju prata om i all evighet. Nej, men jag levde i en relation med en man som hade 2 barn och inte ville ha fler. Och höll på och brottades liksom med frågan om jag skulle försöka hitta en annan partner, skulle jag göra det själv och sådär. Till slut landade jag i, också för att tiden ju rann ut, att jag behöver göra det här själv. Det här var innan det var lagligt i Sverige, så då fick jag åka till Danmark. Medan jag faktiskt fortfarande var ihop med min kille också, åkte jag då som ensamstående eller självstående som jag hellre säger. Till Danmark, supernaiv, kunde ingenting. Gjorde 5 inseminationer.
Hur gammal var du då?
40, jag skulle precis säga det. Jag hade fyllt 40 och gjorde 5 inseminationer utan att någon talade om för mig att det inte var en särskilt bra idé.
Okay.
Och sen fick jag då gå över till IVF. Gjorde 5 IVF-er på 7 månader. Också så här i efterhand, helt orimligt ju. Och jag blev inte gravid på en enda av de här 10 försöken. Och sen efter några turer hamnade jag då hos Dr. Olga i Ryssland och gjorde en dubbeldonation, alltså både med äggdonator och spermadonator. Och då gick det första försöket.
Äggdonator och spermadonator som sattes in i dig, så du har varit gravid.
Exakt.
Förstår.
Och då gick det bra. Ibland pratar man ju om embryodonation och dubbeldonation, och det är lite olika definitioner.
Ja,
men det handlar om är ju att det är en spermadonator och en äggdonator som man har liksom gjort ett embryo.
Just det.
Som är gjort liksom för mig, eller vad man ska säga.
Ja.
Mm. Var du redo för den, för, alltså du var där då liksom när du kom till Ryssland att det var dubbeldonation eller?
Alltså det här kan man också prata om i all evighet. Det är som många delar i den här processen som ju handlar om att man måste liksom acceptera något som man inte hade tänkt sig. Och i min värld så behöver man sörja för att komma till acceptans. Och det tar ju olika lång tid i olika lägen. För mig var det en enorm process att sörja att jag inte skulle bli förälder tillsammans med en man. Att bara fatta beslutet och göra det själv. Nästa beslut, att någon manliga könsceller skulle in i min kropp, tyckte jag var en jättekonstig grej. Som jag ju nu kan nästan skratta åt att jag la så mycket tid med att acceptera det. Insemination tyckte jag inte var så krångligt. Det var ett jättestort steg för mig att gå från insemination till IVF. Också i efterhand. Lite obegripligt, men för mig fanns det någon orättvisa aspekt i det. Liksom.
Kan vi stanna bara, insemination versus IVF?
Insemination är ju, som jag brukar säga, som ett ligg hos doktorn. Alltså man för in spermier. Och IVF är ju alltså att man gör ett äggplock, befruktar utanför och sätter tillbaka. Och sen när det då blev tydligt att IVF inte funkade, så tänkte jag då att nästa steg för mig var att göra så kallad, det hette då PGTS, det heter nu PGTA, alltså att man gentestar embryona, screenar embryona i förväg. Som jag såg som ett nästa steg, men som jag nu har lärt mig egentligen bara är en metod för att förbättra en IVF. Alltså man måste ha ett ordentligt embryounderlag för att kunna göra det, och det hade aldrig jag.
Jag gjorde ju det.
Ja.
Under min IVF, men hjälper inte så mycket.
Och sen,
men är det så också då att man måste veta vad man letar efter?
Med PGTA så behöver man då tittar man egentligen bara på om man har normala kromosomer. Men sen så finns det ju en annan metod som tidigare kallades för PGD och nu
Heter PGT. Men gud, vad heter det?
Det här kan PGD. Man ju inte som gynekolog om man inte jobbar med det.
Nej, men då kan man ju, som i vårt fall, om man hade hittat det genetiska felet, då hade man ju kunnat plocka ut liksom ägg, befrukta dem, få embryon och sen titta vilka av de här har genetiska felet och så kastar man bort dem. Men då måste man veta vad man letar efter.
Just det.
Så BGTA är egentligen bara ett sätt att leta efter kromosomfel, och rekommenderas ju därför ibland om man är äldre och därmed har en högre andel ägg som man inte har normala kromosomer.
Och Anna, i ditt fall så visste man inte vad felet var.
Nej, alltså jag gjorde det här tidigare i processen. Och det där kan man snacka massa om. Men det var inte, jag skulle säga att det blev lite liksom, påsålde det som en lösning för att man gärna ville ha en lösning. Men
betalade
det
du för det då?
Ja, PGTA kan man inte heller göra i Sverige.
Nej.
Jag skulle precis säga att PGD är ju liksom tillåtet i Sverige, och det är ju inte, det är ju genetikerna som håller på med det. Men det är ju för att man redan i förväg vet då vad ens genetiska avvikelse är. Till exempel att man har fått ett barn tidigare kanske med den avvikelsen, eller att man själv vet. Men jag hamnade i alla fall då i att nästa steg ändå var äggdonation, och det tog mig ganska lång tid bara att ta in det. Alltså det här med att ge upp sina egna ägg, och i mitt fall då att all genetik skulle vara liksom okänd.
En fråga här. Övervägde du någonsin adoption? Eller jag, vill du bära barnet?
Hade inte en sån där längtan och önskan egentligen. Mm. Att jag var tvungen att bära. Jag hade också levt många år med tanken om att jag inte skulle bli mamma. Mm. Innan allt det här. Mm. Så jag hade nog gärna adopterat. Om det hade gått att få ett nyfött barn.
Mm.
Men det går ju inte som ensamstående. Och jag var också för gammal. Ja, och jag hade inte kunnat adoptera. Nej. Det är det enkla svaret. Det blev ju en lång sorgeprocess för mig att kunna acceptera att det var det som var nästa steg. Och det jag gjorde då, som jag rekommenderar alla som lever med barnlängtan att göra, var att jag satte in mig i ett, hur mitt liv skulle bli utan barn.
Mm.
Alltså jag gick liksom hela vägen dit. Det var liksom badrumsgolvsorg under en period. Jag hade liksom tog ledigt från hela barnprocessen, hade en lång sommar, gjorde roliga saker och så. Och vande mig, okej, om det blir barn så kommer jag leva så här. Om det inte blir barn, då kommer mitt liv bli så här. Mm. Och till slut, för jag visste ju också att jag kommer inte ta livet av mig, utan det livet kommer ju hända. Så, och då blir ju det livet möjligheter. Ja, men jag kommer kunna jobba, kommer inte behöva bo på samma ställe. Mm. Jag kan jobba liksom volontärt runt hela världen och så vidare.
Det är inte lika mycket press då? På,
nej, och då, när jag liksom kunde ha de här två liven, ett liv med barn och ett liv utan barn. Jag kan acceptera båda mm. kommer bli bra. Men om jag får välja så vill jag ha ett liv med barn.
Ja.
Och då blev liksom äggdonation enklare.
Mm.
Jag önskar att jag hade kunnat allt som jag kan idag. Eller jag både önskar och inte önskar. För det som jag helt och hållet missade var att också lyfta in barnperspektivet.
Mm.
Och liksom, hur blir det för ett barn att komma till på det här sättet. Så jag tänkte inte på det. Jag var liksom väldigt egoistisk.
Hur blir det för det barnet då?
Ja, men det vet vi ju inte. Alltså den forskningen har ju inte kommit så långt. Vi vet en del, men vi har absolut inte alla svar.
Vilken aspekt menar du då?
Alltså hur det är för ett barn att växa upp utan att känna till sitt genetiska ursprung.
Mm.
På samma sätt som det kan bli för adopterade barn eller... Jag önskar att jag hade kunnat mer om det. Men det är också ett helt annat...
Ditt barn är tre.
Hon är 3,5.
Vet hon? Eller alltså, förstår hon kanske inte
ännu? Nej, hon fattar inte ännu. Jag har ju berättat för henne sedan dagen ett hon föddes.
Mm.
Jag drar i historien om hur hon kom till när jag byter blöjor. Och det har liksom med tiden blivit... en liten sång som jag kör ibland och en liten berättelse och sådär.
Helena sitter och gråter jättemycket.
Och liksom, hon fattar ju inte ännu, men hon har ju hört historien 100 gånger. Men, och nu är det till och med så här att hon är så här, ja mamma. Alltså hon tycker typ att jag tjatar om den där. Men den dagen som hon förstår så kommer det ju vara vardag för henne. Sen tror jag också att liksom, som, det är nästan en större grej att vara självstående.
Mm.
Alltså det här med äggdonation, det syns ju inte eller märks inte eller liksom påverkar inte på något sätt för ett litet barn. Och sen har min dotter också, jag träffade min kille när jag var höggravid. Så att hon har ju också vuxit upp med honom.
Yeah.
Så liksom jag är självstående och vi bor själva, hon och jag.
Mm.
Men det finns också en person som är som hennes pappa. Hon ser honom som sin pappa, även om han inte på något sätt är förälder. Vi brukar kalla honom för McDonalds pappa. Han liksom bara gör roliga grejer.
Men, skönt.
Och han tar inga, byter inte blöjor och tar liksom, jo det gör han. Men han tar inga månar och sådär.
Nej.
Ja, för jag tänker på en grej när du berättar om din process. Men jag tycker ju så himla, alltså att en fertilitetsprocess, man tror ju kanske inte det från början och det här är inte så för alla. Men kan ju ofta bli en lång rad av liksom, att det inte finns solklara lösningar. Alltså det är inte så här, gör det här så kommer det lösa sig. Mm. Utan det blir massa beslut och vägval längs vägen.
Mm.
Och att så här, ett som jag pratar om är i den där beslutsprocessen så måste man, där jag tycker också att vården kunde vara bättre, att man måste så här, tänka både på, ja visst det finns vissa medicinska förutsättningar och liksom statistik och allt det där. Men också så här, alltså, time to pregnancy är väl lite ordet, men alltså här, hur lång tid, alltså visst du kan fortsätta med det här, men hur lång tid till orkar du? Alltså givet att vi ser att över liksom 70% av fertilitetspatienter har ångest, över 50% tid av depression, men att man inte riktigt tar i det, så kanske liksom att få in det perspektivet. Och jag vet, för mig när jag var, det var ju Silla i någon som, jag vet inte om jag gick i terapi då eller inte, men det var i alla fall liksom när du sa, ja, men nu kanske det är faktiskt så att det finns två vägar ut för dig på riktigt om du ska kunna må bra igen. Det ena är att du får ett barn, det andra är att du accepterar att du inte får det. Du kanske ska börja fundera på liksom så här, vad är egentligen den effektivaste vägen till barn för att jag mådde så dåligt. Mm. Och att liksom inte glömma bort det. Alltså så här, bara för att det finns medicinska chanser. Mm. Liksom var, och det, jag tycker mest att det är intressant, och vi kommer väl in på det här psykologiska perspektivet då, som är lite bortglömt ofta. Mm. Att liksom,
men vad tycker du att vården kan göra där?
Alltså jag tycker ju att om man frågar alla liksom fertilitetskliniker, så erbjuds patienter psykologisk stöttning.
Mm.
Så att, jag vet inte vad du säger, Silla, men det är ganska många, eller liksom de pratar med, som inte har fått det. Eller som inte, som vi var inne på tidigare, vet att de förstår att de behöver det förrän mycket senare. Så det är väl liksom den ena delen, att faktiskt, alltså så här, och jag tror mycket, sen handlar det mycket om att bara uppmärksamma att vi förstår att du, att det här är jobbigt. Alltså det där lilla, för att det finns otroligt, alltså när det kommer till barnlöshet eller den delen, det finns en liksom samhällssyn. Alltså det är ju som när folk sa till mig, åh gud vad spännande du ska få göra IVF nu. Man bara, men du säger inte det till någon som genomgår en annan medicinsk behandling. Mm, eller liksom, ja men du vet, det kommer lösa sig allt det här. Alltså det finns liksom lite en oförståelse. Och,
kan vi komma in att, på det runt omkring? Mm. Alltså om man är, för att man vill ju bara... Ja, väl. Hur ska man tänka om man står vid sidan av och vill vara stött?
Alltså jag tänker stöttande. Att man måste liksom, för det första veta om att det inte är samma för alla. Nej. Det finns liksom inte ett protokoll eller ett sätt att stötta en barnlängtare. Utan alla barnlängtare är unika och vill bli stöttat på sitt sätt. Jag tycker det bästa sättet att förklara både för barnlängtare och för de som står bredvid är att man ska tänka på ofrivillig barnlöshet som en kris.
Mm.
Och det blir en del människor provocerade av, för att de vill tycka att det är en rolig process och allt det där. Men på sikt så blir det förr eller senare en kris för alla som lever med det här. För det är att man behöver bli förälder på ett icke-normativt sätt. Alltså som inte alla andra. Det är orättvist liksom. Mm. Och då tänker jag, om man tänker hur man hanterar kriser i samhället. Jag brukar jämföra, och det kan någon också bli provocerad av, men för enkelhetens skull. När en person i din närhet går bort. Då vet alla, inklusive du själv och alla runt omkring och alla kollegor, vad som är ungefär kutym att göra. Såklart också individuellt, men liksom, du får ledigt från jobbet, du klär dig i svart, alla kommer med mat, för det är självklart att du inte klarar av att laga mat. Du har en ceremoni när man får säga hej då. Det finns liksom ritualer och former för att ta hand om den här sorgen.
Mm.
Sorgen finns kvar, men efter en tid, man går tillbaka till jobbet och så vidare. På samma sätt borde man se på ofrivillig barnlöshet. Men det är samma typ av kris. Men du ska göra den helt själv. Och antagligen vet ingen i din närhet om att du går igenom det här. Så du ska bara, allt ska bara rulla på som vanligt. Liksom. Det är liksom så här, att man har med den grundförutsättningen. Så här, jag hör och ser att du lever i kris.
Mm.
Och sen tycker jag, det finns inget svar. Det finns inget facit. Men jag tycker att man ska fråga sin person. Hur vill du att jag ska stötta dig?
Mm.
Vad kan jag göra för att hjälpa dig?
Mm.
I många fall kanske det är så här, du kan inte hjälpa mig, men du kan peppa mig att gå till en terapeut. Mm. Eller du kan peppa mig att söka stöd från andra som är i samma situation. Så liksom. Eller du kan bjuda mig på middag varje söndag, räkna med att jag kommer säga nej 9 gånger av 10.
Mm.
Eller vad nu din person liksom behöver.
Mm.
Och den personen kanske inte heller i stunden kan säga vad den behöver hjälp med.
Nej.
Och då kanske man får bara liksom acceptera det och tänka att liksom, det är svårt för den personen, det är svårt för mig, det är svårt för alla inblandade.
Mm.
Liksom. Jag tycker att det är en väldigt bra fråga, för det är också så att alltså det är det ju ofta svårt när man mår riktigt dåligt, att det är lätt efteråt att förstå vad man behövde, men mitt i det ser det inte så lätt. Och man kanske vill olika saker, man behöver vilja olika saker, olika dagar och olika timmar.
Mm.
Alltså jag tycker en ganska bra fråga just nu, men vill du ha råd eller vill du bara att jag lyssnar?
Ja.
För att vissa dagar så kanske man vill ha just det där, bara ja, men peppa mig lite nu. Liksom.
Mm. Mm.
Jag, nu är jag inne i en stryk där jag vill vara lite positiv och vill se lösningar. Och ibland kanske mer, eftersom folk tenderar att mest komma med lösningar och pepp, så är det väl oftare så att man faktiskt bara vill att bara låt mig, bara, alltså vi har ju en så här instinkt som människor att vi vill lösa folks problem. Men det här är ju liksom inte som när man har en jobbig chef på jobbet och man kanske kan fundera på om man kan ta upp det med någon, när det finns konkreta lösningar. Den här är lite så här, det här är jobbigt och det är skit, kan du bara liksom
kan
låta
vara
mig
vara så?
Alltså, oombedda tips och råd är ju liksom
Och de är ju väldigt...
De kommer alltså, hela tiden.
Ja, alltså det är ju extremt... alltså, och det är ju ofta välmenat. Mm. Eller det är ju alltid välmenat. Ja. Men, och det är ju... Här kommer vi tillbaka till att det finns en väldigt låg... Alltså så här, det är ett medicinskt område. Men som alla anser sig ha olika...
Lite kunskap.
Kunskap och
har du ätit kosttillskott?
Ja, och liksom min kusins kollega. Ja. De gjorde det här.
Ja,
och man bara, men fertilitet är... Jag menar, har du blockerade äggledare? Eller liksom inga spermier? Alltså det är två helt... helt olika sjukdomar.
Och sen tänker jag också att man som står bredvid också kan faktiskt läsa på. Man kommer ganska långt på lite googling. Och. Vi har till exempel gjort ett jättebra avsnitt 96 som är för den som står bredvid.
Perfekt.
Och, ja men verkligen. Och jag tror att alltså en grej som jag tänkte på var också att, för att jag hade person som kontaktade mig för ett tag sedan som att säga, men hur ska jag stötta då i det fallet hennes dotter som går igenom då liksom, är väl mitt i en acceptansprocess som du beskrev. Och att hon var lite så här, men jag vill ju liksom bara att hon ska förstå att det kommer bli bra. För jag vet ju det. Och att jag ville säga, ja, du har ju rätt att troligen så kommer den här acceptansprocessen att ske och liksom det här kommer, det kommer bli bra. Men hon måste få ha sin egen resa. Och att, alltså, liksom, som i mitt fall till exempel när jag, du vet, började berätta folk att jag tror att vi kom en donerade ägg. Det var ju på många sätt fantastiskt att mina vänner var så här, ja men jättebra liksom. Det har jag tänkt hela tiden, det är toppen och så här. Men för mig blev det också lite provocerande. Alltså, så här, det är det här man vill att de ska vara positiva men också lite så här, ja. Men det är fortfarande en process för mig att liksom landa i det. Och att man, ibland så tror jag att man behöver acceptera att det kanske inte finns något man kan göra. Man behöver bara finna sig där och låta den personen ha sin process. Och liksom visa att man finns kvar.
Och för den som liksom lever mitt i så tänker jag att man ska tänka dels att man själv accepterar det här med att det är en kris. Och för då får man också kan man ha ett annat förhållningssätt. Att man kan tänka så här, okej. Men har jag gått igenom kriser förut? Hur gick det till? Liksom? Har jag sörjt någonting förut? Hur gjorde jag det? Kan jag göra det på samma sätt igen? Kan jag ta in hur jag har gjort förut i det här? Liksom, och göra manifestationer och ceremonier och liksom det man behöver. Det är ju du, Anna, du har ju så otroligt fina exempel på hur ni har hanterat era sena avbrytanden och gjort liksom ceremonier för de barnen och har årsdagar för de barnen och ser er själv som föräldrar till de barnen och så. Ni har ju verkligen känt efter och gjort er grej liksom.
Ja, jag tror någonting du hjälpte mig väldigt mycket med var också att jag tror att jag hade en väldigt lång fas när jag kände att liksom, alla andra måste förstå. Alltså man har ett extremt behov av det. Bara, de fattar inte och det är så otroligt frustrerande och det får en att känna själv att mina känslor är överdrivna och inte okej och så är man liksom både jätteledsen och typ irriterad på sig själv för att man är det.
Vad är det man känner att de inte förstår?
Alltså det är väldigt liksom mycket skulle jag säga. Alltså, det, ja, men, ja, alltså jag skulle säga typ mest det så här grundläggande att du så här, hur svart det är liksom. Och så det, alltså, det känns som stort förklaringsbehov och så tror jag, nu sa någon gång till mig att så här, men, spelar det så stor roll om alla andra förstår? Och jag menar, alltså i någon bemärkelse, det är klart att det liksom är skönt om man kan prata med människor runt sig och så här, i alla fall några. Men liksom, det var väldigt skönt efter ett tag att landa i det här att så här, jag har mina känslor och min process här. Och det kanske är relationer som inte just nu funkar så jättebra och det får vara lite så. Och liksom acceptera det och vara snäll mot sig själv i det och inte, för annars så blir det liksom som att man ska ha en hel... krig mot, mot världen
det
också
orkar man
som
inte
tar
heller.
Otroligt mycket energi. Ja. Och, ja, och det, ibland blir det mer som att man så här, gör sig själv en otjänst. Det är lite som den här klassiska att liksom förlåta. Att, alltså vem är det som mår bättre av att man går runt och fortsätter vara arg på någon? Forever.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel, alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om Gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då.
Men Anna, nu är ju du mamma och ni valde till slut att gå med donerade ägg och din mans spermier.
Mm.
Hur kom ni till det beslutet?
Är frågan liksom, varför vi valde donerade ägg och inte spermier?
Ja.
Ja, exakt. Ja. Mm. Ja. Det var ett det var ett väldigt enkelt beslut skulle jag säga. Det är rent så här det som är enkelt att sätta ord på är att jag skulle bära barnet och därmed vara med i processen på det sättet så att vi ändå båda fick vara en del av det. Och sen så finns det någon annan del av det som var att det var typ jag som var direkt. Ja, men då har vi ägg. Det var väldigt naturligt och det är ju ingenting som kanske är överbart på någon annan. Det var liksom i vår situation. Men det var väl mycket det att eftersom, alltså oftast så kan man ju faktiskt inte välja.
Nej.
Det finns en liksom, anledning till att man måste göra det ena eller det andra.
Mm.
Men i vårt fall så kunde vi det och då kändes det naturligt och har egentligen inte.
Jag tänker Anna, du visar ju också ett sånt bra exempel på som jag försöker råda mina klienter till att man kan liksom att man, det nästan krävs när man hamnar i sånt här läge i en processen att man måste liksom dela på sig, att man har en del inom sig som är någon form av projektledare och som gör research och som kontaktar kliniker och som vågar åka utomlands och så. Och sen har man en annan del som är den emotionella och när man blandar ihop dem blir det väldigt rörigt. Det är väldigt svårt att hålla på med alla de här praktiska sakerna när man är superemotionell. Och att ge upp sina ägg är ju väldigt, väldigt emotionellt och en svår process. Så det är liksom man kan hjälpa sig själv genom att dela på dem. Så man liksom, idag lördag är jag den emotionella som är ledsen över det här. Och idag söndag är jag projektledaren och styr upp alla de här grejerna. Och håller det liksom lite isär. För det som du var inne på att snudda på förut Anna är också jätteviktigt. Alltså att man tänker så här att för nästan alla i ens omgivning och alla har någon form av inställning att man ska göra saker så nära det normativa som möjligt. Alltså så mycket som möjligt man kan göra som att ligga i sängen, desto bättre.
Mm.
Alltså desto lite ingrepp, desto lite land långt bort eller vad det nu är, så är det bättre. Men när man har kommit till den här punkten så är inte det sant. Alltså liksom den minoritetsstress som man hamnar i av att liksom göra saker som ingen annan gör. Så det var det jag sa till dig, Anna. Jag kommer ihåg när vi hade det här samtalet. Att på samma sätt det här med att jag säger att man ska tänka sig ett liv utan barn. Man kommer liksom till en punkt, och det har folk svårt att förstå, när man måste tänka så här. Okej, om jag nu ska bli förälder, då behöver jag vara den här projektledaren. Jag behöver tänka strategiskt. Jag behöver tänka liksom, vad är min snabbaste, smartaste, billigaste väg till ett barn?
Mm.
Och det är svårt för andra att förstå att det är det bästa sättet. Liksom.
Mm. Och det är väl det som är skillnaden. Så här. Å ena sidan så är fertilitet eller infertilitet medicinsk, liksom en sjukdom. Men alltså, vare sig vi pratar äggfrysning, IVF eller andra grejer, så blir det väldigt lätt att det handlar om så många existentiella, kringliggande liksom mitt liv frågor i tillägg till vilket stimuleringsprotokoll ska jag ta. Liksom. Mm. Men jag tror det där är jättebra som du sa där med olika boxar. Vi har precis, så till har precis gjort en relationsguide egentligen, som är konkreta tips för att
så bra
kunna hantera relationer. Och där var ju en, alltså då pratade vi om man tänker på parrelationer där med så här forcerat sex som liksom många då upplever att, och att liksom, ett tips där var ju egentligen att man kanske separera, alltså för det är så lätt att man då gör okej, men nu har vi bara det här påtvingade liksom, och det är så tråkigt och så mår man dåligt över det och, men att liksom så här, kanske acceptera att så här, ja, men om man då försöker liksom på det sättet, att så här, ja, men då får det vara så en del av månaden och det kanske får liksom vara okej, vi behöver inte må dåligt över att det inte blir så skoj eller att det inte går eller whatever, men det finns andra tillfällen när vi kan göra det, alltså att man liksom får försöka separera, för att om man hela tiden också ska må dåligt över att man mår dåligt eller att det inte är så kul eller liksom då blir det liksom en ond spiral.
Vi pratar ju också nu bara om de stora frågorna, men att liksom vara i den här processen innebär ju på en daglig eller veckobasis liksom att man måste ringa och boka ultraljudstid, man måste boka om ultraljudstid, man måste ta en spruta. Det är liksom,
och det är inte jättelätt att få tag på sjukvården.
Nej, det är liksom, det är otroligt påfrestande. Så att liksom, vi pratar här om de stora besluten, men det är liksom alltså jag hade så här Excel-sheets över hur jag snabbast, smartast skulle åka fram och tillbaka till Köpenhamn.
Jag hade till slut en PowerPoint med hela min så här behandlingshistorik som jag drog för läkare för att liksom
man måste verkligen se på att vara i den här resan eller vad vi nu kallar för, det är liksom ett väldigt stort projekt.
Klarar alla att göra det här?
Det
låter otroligt.
Absolut
att du
inte.
Behöver ju ha ett driv liksom.
Ja.
Och en projekt. Det, alltså, du behöver ju kunna jaga.
Det ska man ju också säga till alla som lyssnar. Att liksom, det är helt okej att ge upp en fertilitetsprocess. Att det liksom blir för mycket. Och jag tänker, liksom, om man ska ta... För på ett sätt blir det ju... När man får sitt barn så är det som att det bara dras ett streck över resan. På ett sätt.
Mm.
Men på ett annat sätt så är det ju en massa saker som sitter kvar. Alltså det här som vi var inne på förut. Men jag tänker också rent kroppsligt av att ha gått igenom alla de här grejerna. Liksom rent tidsmässigt. Alla andra saker man har offrat och så här. Det är
Men jag sa ju till Devin Dagsson att liksom fortfarande om någon berättar att de är gravida så är ju min instinkt så här ångest. Att liksom hela kroppen bara krampar. Och så, nu kan jag ju så här, oj det var sjukt att jag känner så. Alltså här, för att rent rationellt så är det inte alls kvar så. Det är inte ett lika öppet sår som liksom då när jag kunde liksom stänga ner helt när det hände. Men instinkten sitter kvar.
Alltså när folk berättade att de var gravida under den här processen.
Ja, men exakt. Ja. Det var ju, alltså hela den, det är ju en sak som påverkar relationer. Det är ju att, speciellt om man är i en viss ålder eller liknande, så är det väldigt lätt att liksom hela ens, alltså när folk får barn så cirkulerar ju livet runt det. Vilket inte är onaturligt. Mm. Men det gör ju också att det är väldigt svårt att liksom fly från det.
Anna, tänkte du någon gång att du inte skulle få barn? Eller hamnade du i den liksom?
Nej, alltså jag var nog aldrig jag var nog väldigt här. Det var liksom inte det som var min rädsla. Min rädsla var hur länge till ska jag hålla på med det här? Alltså att liksom om någon hade sagt till mig att men om 4 år så ändrar det här. Det hade varit en helt annan. För det tror jag är så himla viktigt att jag upplever att det blir väldigt lätt att folk tror att det man mår dåligt över i barnresätt är att man inte har ett barn som man så gärna vill ha. Men jag menar, Jag tror att vi, de flesta människor kan ha... Alltså
en... Man tänker ju inte, man tänker bara att man ska få ett plus. Typ.
Ja, och så är det liksom också lite så här att man bara, det finns ju massa fördelar i liksom det dagliga livet med att inte ha ett barn. Mm. Alltså det är inte liksom, det är inte bara det, utan det är som att hela ens liv helt plötsligt handlar om det här. Och som jag ofta beskrev, jag bara, men jag kan varken vara den här liksom härliga personen som bara kan göra vad jag vill och är fri, för jag är så jävla in i det här och jag mår så dåligt och jag vill inte dricka vin för då får jag liksom ångest och, samtidigt som jag inte kan gå hem och gå som med en bebis. Jag är liksom bara i någon sån här ingmansland. Mm. Så det var nästan mer det. Så att när jag kom nog, men det beror ju också på min specifika liksom, din, jag var ju ändå gravid väldigt, så många gånger. Ja, alltså, den är ju liksom inte applicerbar på så...
Alltså när jag träffade Anna första gången hade hon ju mer eller mindre varit gravid i nästan 3 år utan att få ett levande barn.
Ja, det var ju nästan min bitterhet. Jag har ju liksom, jag har ju varit väldigt mycket gravid. Ja.
Men och vad känner man när man plussar då? Eller i och för sig inte för dig då, Anna, för du hade plussat många gånger. Men du, Silla, när du väl plussade där och...
Ja, det här är så himla intressant. Ja. Nej, men jag under alla mina försök så... levde jag i någon sån där att jag tyckte att det var smart att ha strategier för båda resultaten. Mm. Om det blir plus så ska jag tänka så här, om det inte blir plus ska jag tänka så här. Och numera råder jag alla mina klienter att absolut inte tänka så. För att det går inte att liksom förminska fallet eller göra besvikelsen mindre. Eller, eller som att man ska ändå vara okej med att det inte blev plus. Liksom. Det är alltid dåligt att det inte blir ett plus. Så sista gången, alltså min behandling, och det är ju lätt för mig att säga efterhand också eftersom det var den behandlingen som lyckades, men då gick jag från insättning all in att jag var gravid och att det här skulle gå, och liksom, det fanns inga andra alternativ liksom.
Så när du plussade så var det bara...
Det var bara ett bekräftande på... exakt så. Men det är klart, jag kissade ju på typ 4-5 stickor och de ligger kvar i en låda som jag typ en gång i månaden, så vad ska jag göra med dem? Jag har liksom en låda med alla sprutor och en låda med de där stickorna. Ja, som jag tänker att jag på något sätt någon gång ska manifestera på något sätt. Men,
kanske något museum som vill ha dem någon gång.
Men plusset sitter ju inte kvar.
Alltså det säger alla till mig, men på mina gör de det.
Ja, det är sjukt.
Tänker ni att ni vill ha fler barn?
Jag är så klar. Jag är så klar.
Ja, det är planen att försöka få ett till. Sen kommer jag inte...
Intressant ändå till, hur, intressant ändå där med att hur man på min förlossning så liksom kände jag efter typ 10 minuter bara, jag måste ringa till kliniken och jag måste få göra det här igen, och liksom helt besatt av jag hade också en väldigt enkel och liksom glädjefylld och rolig förlossning, vilket man ju
grattis.
Inte vilket man ju inte kanske planerar när man är 43 att man ska få, utan man är förberedd på raka motsatsen. Så att i den där hormongrejen så var jag ju liksom, åh, jag måste absolut göra det en gång till. Men sen gick det ganska fort till att jag var ju också 43 när jag fick barn, så att jag var ju gammal ur det perspektivet gammal. Och sen ska jag säga faktiskt att det som, om jag ska se tillbaks på min resa, så det som har tagit mest är ju alla IVF-er. Det har påverkat mig mycket mer än graviditeten. Så liksom jag har ju fysiska och kroppsliga konsekvenser av de där 5 IVF-erna på 7 månader.
Det var konsekvenser?
Ja, men liksom, kroppen blir ju stressad på ett onaturligt sätt när man gör en IVF, är min känsla. Liksom. Det vet ju du, Helena, mer om än jag. Och gör man det då flera gånger så försätter man kroppen i ett onaturligt läge som gör att den på något sätt plockar upp. Jag upplever att liksom det påverkar tarmsystemet, att man får ett annat förhållningssätt till kost, man får ett annat förhållningssätt till återhämtning och vila, som ju såklart får långsiktiga konsekvenser. Men det här är ju inte något vetenskapligt svar, men det utan min känsla.
Men jag tänker också att det är ju... Alltså, ja, så IVF-en, som det finns ju, ja, det är ju liksom medicinen och allting, men det är ju också den extrem liksom mentala stressen som jag säger efter det, att när jag väl kom till IVF så tyckte jag det var så skönt att så här, alltså innan jag började då, att bara, åh, gud vad skönt, nu får jag lämna över allting i någon annans händer, om man liksom bara ska få den här lösningen, vilket jag, det finns ju massa forskning som visar att de flesta överskattar liksom möjligheten eller så här, IVF:ens chanser, vilket kan ge orimliga förväntningar. Men det är ju helt plötsligt, det är ju en helt ny värld av nya saker. Alltså du vet, du är konstant rädd att du ska ta ta fel spruta eller liksom, och så går man på kollor och då är det så mycket som ska kollas upp varje gång, och helt plötsligt så var min slemhinna för tunn. Jag visste fan knappt att jag
hade en slemhinna.
Nej, men liksom, man kollar inte, man kan ju inte se slemhinnan om man inte går på alla de här ultraljuden. Så det blir så många nya grejer, och det är ju den här liksom konstanta stressen som bara ligger där och puttrar utan att man nästan ens märker det själv liksom. Och det är klart att det påverkar en.
Hörrni, nu ska vi börja runda av. Nu börjar vi närma oss en timme, men ska vi prata lite om din app, Anna?
Ja,
gärna. Ja. Du har grundat Tilly efter att du blev mamma.
Nej, jag Tilly startades egentligen från början liksom när jag var mitt i resan. Då gjorde jag nog... Ja, det har hänt halva resan ungefär kanske under Tilly.
Vad är Tilly?
Men Tilly, som jag har startat tillsammans med en annan tjej som heter Jenny Ann, som har en resa av upprepade missfall bakom sig också innan hon fick barn. Det var ju, som Silla nämnde innan, så att jag under min egen resa insåg att det fanns massa stöttning som jag saknade. Och både i form av att kunna förstå liksom bättre vilken information som är relevant för mig. Det här med att liksom, fertilitetsproblem är inte en diagnos, om man så lätt hamnar i den här att liksom försöka göra allt från livsstilsförändringar, från att läsa på om alla 3000 behandlingsformer som finns. Och det bidrar otroligt mycket till stressen, istället för att kunna förstå att om jag har ägglossningsproblem så kanske det kan vara liksom viktigt att titta på de här sakerna. Men om jag har gjort 5 IVF och har dålig äggkvalitet så kanske det är något annat. Så vi vill egentligen bygga en plattform med information. Men där tanken är att man liksom personaliseras mer. Så man kan hålla reda på sin behandling och sin cykel och liknande. Men också då baserat på det, på ett mer personaliserat sätt, söka information. Mm. Och sen så tittar vi också mycket på de mentala delarna för att helt enkelt, det är en så otroligt viktig del och den är så bortglömd, och att vi som liksom har en app är ju inget substitut till att gå i terapi, men har ju verktyg som man kanske kan använda mer på daglig basis, som där, journaling och meditationer som Silla har gjort, som är anpassade för den typen av frågeställningar och utmaningar som man ställs inför, och att kunna ha sådana verktyg med sig längs resan och att liksom paketera ihop det. För vi upplever att många andra plattformar ute har kanske ett ganska så smalt perspektiv, att man ska liksom stötta precis under en IVF-behandling till exempel. Men det är ju så att den här resan är lång och man har olika behov vid olika tillfällen. Ibland är det kanske att bara förstå när man ägglossar, och en annan gång så är det att liksom kunna hantera stress eller liknande. Mm. Så det är det vi gör. Det finns lite av varje i appen.
Ersätter den PowerPointen när man går till läkaren?
Ja, men det är ju också en ambition just det här. Man ska kunna ha allting på ett ställe. Mm. Det är ju en ganska så här, fragmenterad vårdkedja om man liksom tittar på, från att man kanske börjar med en fertilitetsutredning någonstans, och sen så har man gjort och utredning någonstans, att kunna samla sina saker på ett ställe, absolut.
Mm. Så Tilly, och den finns i App Store?
Den finns i App Store och Play Store. Hur många använder den? Vi har ett par tusen användare. Mm. Vi är ganska, appen släpptes ju, även om Tilly grundades under resan, så släpptes ju appen i höstas. Och är nedladdad i över 40 länder. Alltså vi tycker också att det finns en styrka i att, även om vi är väldigt måna om att allting ska som vara vetenskapligt belagt som finns i appen, så är det ju så att man alla ändå inte får tillgång till samma information. Utan liksom att demokratisera informationen lite, för att man är ju ofta fast i handen på att man råkar träffa en specifik läkare, och det är ju faktiskt så att det finns lite olika åsikter eller förhållningssätt till vissa saker.
Just det.
Så intressant. Tack snälla för att ni har berättat.
Tusen tack, Silana.
Om era historier och allt som ni har liksom
Helena, lärt er. Har du återhämtat dig?
Lite. Tack. Ja, underbart.
Tack till er. Tusen tack, hörni.
Tack för att ni lyfter ämnet. Så bra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.